This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Olösta mord, Dorothy Jane Scott. Det här manuset är skrivet av Josefin Miller. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp eller i slutet av avsnittet. Dorothy Jane Scott föds den 23 april 1948. Hennes föräldrar heter Jacob och Vera Scott. Familjen bor i Anaheim som ligger i Orange County i Kalifornien i USA. Dorothy hade minst 2 bröder, Jim och Alan Scott. Det vet vi eftersom de har uttalat sig offentligt. Under 40- och 50-talet får Anaheim ett ordentligt uppsving i samband med den ekonomiska boomen efter andra världskrigets slut. Anaheim växer hela tiden, både i antalet invånare och till ytan. Och under några år i början av 50-talet fyrdubblar sig staden i geografisk storlek. En av anledningarna bakom den här ökningen är att en man som heter Walt Disney har valt att förverkliga sina drömmar och öppna en liten park som heter Disneyland 1955 i Anaheim. Disneyland gör förstås Anaheim mycket mer attraktivt att bo i och det leder till att invånarantalet skjuter i höjden. I början av 50-talet bor det lite drygt 14 000 personer i Anaheim. I början av 60-talet så är det över 100 000. Det är alltså en 600-procentig tillväxt under 10 år. Dorothy växer upp i Anaheim med sin familj i ett kristet och kärleksfullt hem. Familjen har goda förutsättningar i livet. Pappan äger bland annat butiken Swingers Psych Shop. Det är en bohemsk affär som säljer bland annat rökelse, glaspärlor och lavalampor. Det är också i den här affären som Dorothy, efter att hon har slutat skolan och trots att pappan har sålt affären vidare vid det laget, börjar jobba som administratör. Dorothy beskrivs göra bra ifrån sig i skolan och hennes pappa säger att hon redan som liten är självgående och kan rå sig själv. Dorothy är omtänksam, men hon är inte särskilt utåtriktad. Hennes båda bröder beskriver henne som en generös person som bara ger och ger av sig själv utan att begära någonting tillbaka. Även kollegor instämmer i att Dorothy är omtänksam och beskriver henne vidare som pålitlig. När Dorothy är 28 år gammal 1976 föder hon sin första och enda son, Sean. Vissa källor kallar av någon anledning den här sonen för Shanti, men vi kommer att kalla honom för Sean. Seans pappa heter Dennis Terry. Han bor i Missouri som ligger mellan västern i USA. Det är ungefär 3000 kilometer från Anaheim. Vi vet inte särskilt mycket om Dorothy och Dennis relation. Vi vet att den är kort och vi vet att Dorothy uppfostrar och försörjer sonen Sean på egen hand utan någon större inblandning från Dennis. Dorothy och sonen Sean flyttar in hos Dorothys moster i grannstaden Stanton, cirka 20 minuters bilresa från föräldrarnas hem i Anaheim. Dorothy har en nära och varm relation med föräldrarna och hon träffar dem nästan dagligen. Föräldrarna hjälper till med att ta hand om lille Sean när Dorothy behöver arbeta. Eftersom föräldrarna bor i närheten av Dorothys arbetsplats är det här en bra och fungerande lösning. Dorothy kan då släppa av och hämta upp lille Sean på väg till och från sitt arbete. Dorothys vänner instämmer i övrigas beskrivning av Dorothy och de menar att Dorothy är en varm kvinna som dock är något tillbakadragen. Dorothy har två jobb. Hon arbetar som administratör för både Swingers Psych Shop och för Custom John's Headshop, en butik som säljer tobaksvaror och produkter för att kunna konsumera tobak och cannabis. Så det är alltså en butik som säljer lavalampor och lite mystiska saker och en butik som säljer cannabisattiraljer. Då tänker man förstås på hippies, men trots sitt val av arbetsplatser är Dorothy inte själv involverad i hippierörelsen som växer fram i USA i slutet av 60-talet och 70-talet. Istället spenderar Dorothy dagarna med att arbeta för att själv kunna försörja sonen Sean. Dorothy går också regelbundet till kyrkan och är så vitt föräldrar och vänner vet inte i någon aktiv relation. Hon verkar inte heller ta sig tid för att dejta vid sidan om familjelivet med sonen Sean. Fram till 1980 kan Dorothys liv sägas vara alldagligt och sakna allt som sticker ut från mängden. Lille Sean har nu hunnit fylla 4 år. Vid sidan om att vara en hängiven mamma arbetar Dorothy vidare i de båda butikerna sedan många år tillbaka. Hon är en uppskattad medarbetare bland kollegorna, men hon har ingen kundkontakt utan hon sköter båda sina arbeten på respektive butikskontor. Men i början av 1980 börjar Dorothys liv ta en ny vändning.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och det är inte på grund av The East Area Rapist, Original Night Stalker, Golden State Killer. Han härjar ju närheten under precis den här tiden. Vi har precis gjort avsnitt 17, 18 och 19 om Earons, Joseph DeAngelo, i Seriemördarpodden. Finns på Seriemördarpodden Premium. Dorothys liv ändras av ett annat skäl. Livet flyter på som vanligt för henne, men plötsligt bryts vardagslunket av att hon börjar motta märkliga telefonsamtal i hemmet. Och det låter ju lite som Earons, men det är inte han. Rösten som ringer tillhör en man. Beroende på dagsformen är den här mannen antingen flörtig och överöser Dorothy med komplimanger, eller så är han aggressiv och hotfull. Ja, det lät ju mer som Earons, men han lämnade aldrig några komplimanger. Oavsett humör har den här mystiska uppringaren alltid full koll på vad Dorothy har gjort under dagen. Han vet vem hon har träffat och han vet vad hon har på sig. Det är framförallt två olika samtal som skakar om Dorothy ordentligt. Det är först då hon börjar berätta om den här uppringaren till sina vänner och till sin familj. Det första tillfället är när mannen som ringer säger att han har lämnat en gåva till henne och uppmanar henne att gå ut och se efter. När Dorothy går ut för att titta hittar hon, fastkilad i sin bils vindrutetorkare, en död ros. Det andra tillfället äger rum ett par veckor senare. Då hotar mannen som ringer att när han får Dorothy för sig själv ska han dela upp henne i så små bitar att ingen någonsin kommer att kunna hitta henne. Det fortsätter att ringa hemma hos Dorothy. Samtalen fortsätter komma under flera månaders tid. Trots att Dorothy tycker att de är så pass obehagliga att hon till och med börjar ta en kurs i självförsvar, så polisanmäler hon aldrig samtalen. Detta innebär att all information vi har om de här samtalen kommer från andrahandskällor. Ingenting finns dokumenterat hos polisen. Flera källor, bland annat Craig Berry som har skrivit artikeln The Unsolved Abduction and Murder of Dorothy Jane Scott, uppger att Dorothy sa att hon kände igen rösten som ringde men att hon inte kunde placera den. Öronvittnens möjlighet att identifiera röster är situationsbaserad. En röst som hörs dagligen i en viss miljö kan vara nästan omöjlig att identifiera i en annan miljö fast den är välbekant för öronvittnet. Det här skriver Per Anders Granhag i sin bok Vittnespsykologi. Det finns en annan studie av en McLellan som heter Voice Recognition Within a Close Set of Family Members från 2008. Den visar att det till och med kan vara svårt att identifiera din närmaste familj och deras röster om du bara hör rösten i en ny situation. Det innebär att öronvittnen är väldigt problematiska, kanske till och med mer problematiska än ögonvittnen. Det innebär också att om Dorothy faktiskt känner igen rösten som ringer till henne, kan det bero på att hon antingen har daglig kontakt med rösten, eller kanske att hon bara hört den vid något enstaka tillfälle. Om hon har daglig kontakt med rösten så kanske hon bara saknar förmågan att placera rösten eftersom den är tagen ur sitt naturliga sammanhang. Av året 1980 har nu januari, februari, mars, april och nästan hela maj passerat när händelserna plötsligt börjar ta fart. Det är på kvällen, onsdagen den 27 maj 1980, som Dorothy deltar vid en tillställning på jobbet. Sean får därför stanna en stund extra hos morföräldrarna. Under festen märker Dorothy att en av hennes kollegor, en Conrad Bostron, börjar se krasslig ut. Conrads arm är svullen och börjar bli alldeles rödstrimmig. Till slut övertalar Dorothy Conrad om att han behöver få armen undersökt av en läkare och erbjuder sig att köra honom till sjukhuset. En annan kollega, Pam Head, erbjuder sig att göra de båda sällskap. Tillsammans blir de sig av alla tre mot universitetssjukhuset i Irvine. Irvine ligger ungefär 20 minuter bort med bil. På vägen till sjukhuset stannar de snabbt till hemma hos Dorothys föräldrar och tittar till Sean. Dorothy passar då på att byta scarfen som hon har burit under dagen från en svart scarf till en röd. På sjukhuset konstaterar läkarna att Conrad har blivit biten av en spindel. Hans arm är infekterad av ett spindelbett och det är troligtvis från en svart änka. Dorothy småpratar med kollegan Pam och läser tidningen medan de tillsammans väntar ute i korridoren på att Conrad ska bli färdig. När Conrad kommer ut verkar han omtöcknad. När de ska hämta ut hans mediciner erbjuder sig därför Dorothy att gå och hämta bilen. Detta för att kunna köra fram och plocka upp kollegorna vid entrén och bespara den stackars Conrad promenaden över parkeringen. Kollegorna tar tacksamt emot hjälpen och Dorothy försvinner ensam ut i mörkret. De båda kollegorna hämtar ut Conrads recept och sen går de till entrén för att möta Dorothy. De tittar efter hennes vita Toyota. När de kommer ut har Dorothy inte kört fram ännu, vilket de båda tycker är märkligt eftersom det inte borde ta henne så lång tid. Plötsligt får de syn på Dorothys bil som kör förbi dem i full fart med helljusen på. Bilen svänger åt höger efter parkeringsplatsen och gasar ännu mer för att sedan slå av strålkastarna innan den försvinner bort i natten. Klockan är runt 23.30 och kvar står Pam och Conrad. Båda är lika förvånade och de förstår inte alls vad det är som pågår. Varken Conrad eller Pam kan i efterhand garantera att det faktiskt var Dorothy som körde bilen. Båda två blev bländade av helljusen. Pam och Conrad går tillbaka in på sjukhuset för att vänta och se om Dorothy kommer tillbaka för att hämta upp dem. De båda tänker att det kanske har hänt så någonting som fick Dorothy att snabbt behöva ge sig iväg. Och i så fall kanske hon inte hade tid att meddela sig. Efterhand som timmarna passerar förstår de båda kollegorna att Dorothy förmodligen inte kommer att komma tillbaka för att hämta dem. Efter att de har väntat i 2 timmar ringer de hem till Dorothys föräldrar för att höra om de vet någonting som kan förklara Dorothys märkliga.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Beteende. När de får tag på Jacob och Vera, Dorothys föräldrar, framkommer det att föräldrarna varken har sett eller hört från Dorothy sen tidigare den kvällen när de alla tre hade kört dit för att kolla till sonen Sean och byta Dorothys scarf. Polisen kontaktas eftersom allt nu verkar så konstigt. Både kollegorna och föräldrarna är oroliga för Dorothy. Polisen är inte så oroliga. Eftersom Dorothy bara varit borta några timmar ser polisen ingen anledning till oro. De väljer istället att avvakta. Runt 04.30 på morgonen den 28 maj, cirka 5 timmar efter Dorothys försvinnande, påträffas hennes vita Toyota, ungefär 15 kilometer bort från sjukhuset där hon senast sågs. När bilen hittas är den antänd och står i lågor. Den påträffas i en gränd i Santa Ana, som är den näst största staden i Orange County och som angränsar till Dorothys föräldrars hemstad Anaheim. Dorothy själv är inte där. Hon är varken inuti eller utanför bilen. Nu blir polisen intresserad av fallet. Det här försvinnandet kantat av märkliga omständigheter. Och ingen av Dorothys närstående tycks veta var hon befinner sig. Hon har också övergivit sin son. Och det är hennes allt i livet enligt föräldrarna och vännerna. Nu står det klart för alla att någonting är allvarligt fel. Polisen inleder en förundersökning, men de står ganska handfallna. Det finns nästan ingenting att gå på. Dorothys kollegor, som senast såg henne i livet, är ju inte helt säkra på om det var hon som körde bilen. Polisen förhör Pam och Conrad, men de blev bländade av helljusen. Och de säger att det därför är möjligt att det satt någon annan vid ratten. Vid fyndplatsen där bilen hittades kan polisen inte hitta en enda ledtråd. De vet inte vem det är som har tänt på eld på bilen. Och de vet inte hur den personen som tände eld på bilen tog sig från platsen. När en person försvinner är det i första hand en riskanalys över självmordsbenägenhet som behöver genomföras i polisens utredningsarbete. Eftersom ingenting tyder på att Dorothy mår dåligt eller har haft någon anledning till att självmant vilja försvinna, lägger poliserna ganska snabbt ner självmordsteorin. Att Dorothy självmant skulle försvinna för att kanske börja om på någon annan plats utan sin son bedöms inte heller som särskilt troligt. Så när polisen har konstaterat att Dorothy har inte försvunnit självmant, då bör de luta åt att något slags brott har begåtts. Detta leder poliserna till en av de första misstänkta, vilket givetvis är Dennis Terry, pappan till Sean. Att Dennis blir misstänkt och behöver utredas beror framförallt på att det statistiskt sett ju ofta är en nuvarande eller före detta partner som är gärningsmannen när kvinnor är offer. En studie i USA som genomfördes 2015 visade att i 62% av fallen där kvinnor mördas är det en nuvarande eller före detta partner som är gärningsmannen. Drygt 6 av 10 kvinnor mördas alltså av någon de antingen har haft eller har en pågående relation med. Studien visar dessutom att i 94% av fallen är det någon i kvinnans omedelbara närhet som har begått mordet. Är det inte en nuvarande eller före detta partner kan polisen sakta börja arbeta sig utåt i kvinnans umgängeskrets. Med största sannolikhet kommer de genom denna metod att kunna hitta mördaren. När polisen börjar utreda Dennis går de rakt in i en återvändsgränd. För Dennis Terry har ett vattentätt alibi. Han befann sig i Missouri. Han var faktiskt över 3200 kilometer från platsen vid tiden för försvinnandet. Det styrks dessutom av hans samtalshistorik. Hans telefonoperatör kan förse polisen med material som visar att Dennis använde sin hemtelefon vid tiden för försvinnandet. Det saknas dessutom någon motivbild som på något sätt kan höja misstankarna mot honom. Dennis Terry avskrivs därför omgående från utredningen. Polisen står nu helt tomhänta och de vet inte i vilken riktning de ska gå. Men det får ni höra mer om i nästa veckas avsnitt. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in där och prata om fallen. Det finns dessutom en Facebookgrupp. För den här podden har ju en Facebook-sida. Men det finns en Facebookgrupp som heter Olösta mord. Och där vill vi ha fler aktiva medlemmar som faktiskt postar någonting om något intressant olöst mord eller försvinnande. Det behöver inte vara någonting som vi har gjort här i podden. Och apropå andra olösta fall så vill jag nämna det mystiska fallet Michelle von Emster. Michelle von Emster påträffas död och den stora frågan är: hur dog hon? Det här gör vi en specialserie om i min podd Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Så gå till din poddapp och leta upp Mördarpodden och lyssna på Michelle von Emster. Jag och några andra skrev det manuset och tänkt att vara för den här podden, men det blev för långt så vi har tagit i Mördarpodden istället. Vi behöver fler manusförfattare för den här podden, så om du är intresserad av att prova att skriva manus för olösta mord, kontakta mig. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddar också. Du kan alltså skicka dina teorier om fall som jag tagit upp till mig på Twitter och Instagram eller på Facebook på någon av de här två sidorna, Olösta mord eller Dan Hörning, författare och poddare. Och när jag fått in tillräckligt många teorier så kommer jag göra ett avsnitt med bara era teorier om de olösta mord vi har tagit upp. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på både Spotify och på YouTube. Tack till Josefin Miller för det här manuset. Tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.